Du lyssnar på Elitstyrka SAS, från ökenkrigare till Ghost Force, av Ken Connor. I översättning av Per Lennart Månsson. Inläst av mig, Johan Holmberg. Förord till den svenska utgåvan av Wilhelm Agrell. Det stora intresset för militära specialförband kom i början av 1980-talet. Rader av böcker och artiklar beskrev de sovjetiska spetsnaztrupperna som ett nytt och allvarligt hot mot västliga försvarsplaner. Innästlade sabotagegrupper skulle vid ett krigsutbrott slå till mot viktiga samhällsfunktioner och likvidera nyckelpersoner. Samhällena skulle riskera att kollapsa innan försvaret hunnit organiseras. Men också i väst fanns motsvarande typer av förband. Välkända men inte alltigenom välrenommerade från Vietnamkriget. Kriget vid Persiska viken 1991 innebar emellertid en vändpunkt. Brittiska och amerikanska specialförband kom att utgöra spjutspetsen i anfallet mot Irak. Och med boken Bravo 2.0 gjorde veteranen Andy McNab de brittiska specialstyrkorna och deras insatser världsberömda. Alla visste hädanefter att SAS betydde Special Air Service och var en hemlighetsfull elitstyrka som följde sina egna regler och utkämpade sina egna krig. Speciella elitförband har funnits i alla tider. Förband vars hemlighetsfullhet och rykte varit väl så viktiga som verklig förmåga. De moderna specialstyrkorna organiserades under andra världskriget för att kunna operera självständigt bakom fiendens linjer, och de organiserades av alla krigförande, inklusive de svenska frivilligstyrkorna i Finland. Men medan andra världskrigets legendariska specialstyrkor var militära enheter som opererade långt bakom fiendens linjer, blev specialstyrkornas roll under det kalla kriget i stor utsträckning att träna, leda och ibland skapa väpnade upprorsrörelser. Under kärnvapentröskeln erbjöd dessa organisationer de politiska instanserna ett instrument för hemliga krig eller krig utan entydigt politiskt ansvar. Och när nya fiender började uppenbara sig i form av separatiströrelser som IRA och internationella terroristgrupper, erbjöd specialförbanden ett polisiärt instrument som kunde agera i den gråzon som öppnade sig mellan fred och krig. Militärlitteraturens fixering vid specialstyrkor, hyllmeterna av böcker som fördjupar sig i uniformsemblem, utrustningsdetaljer och mer eller mindre fantasifulla berättelser om hemliga operationer, kan inte enbart förklaras med ämnets aktualitet eller spänningen i episoderna. Fascinationen återspeglar en djupt förankrad kult av den klassiska hjälten som varken 1900-talets bägge världskrig, kärnvapenapokalypsen eller den europeiska integrationens fredsprojekt förmått ta död på. Men bakom detta finns något ännu mer grundläggande. Krigets avpersonifiering. Medan Remarque och Linna skildrade den frontvardag hundratusentals vapenbröder delat, beskrev McNab det krig som bara en handfull soldater upplevt. De hundratusentals som mobiliserats på den segrande sidan var denna gång för det mesta inte ens i närheten av något krig. Det elektroniska slagfältet skapar helt enkelt inte de stora kollektivupplevelserna, det klassiska fältslagets dramaturgi eller de situationer där hjältarna kan träda till. Specialstyrkorna utgör de sista kavalleriskvadronerna. De sista resterna av ett krig på riktigt. Ken Connors bok skiljer sig både i sitt tonfall och i författarens meriter från mycket av det som på senare år skrivits om det brittiska Special Air Service och de konflikter som styrkan satts in i. Till skillnad från huvuddelen av den övriga litteraturen är boken inte heller en okritisk hyllning, utan också en ganska bitter skildring av hur politisering och militär byråkrati undergräver de professionella ideal som styrkan en gång grundade.